TV till det A-N, makarens H till det A-kurens i Sajdemen D. Bara ett stänkast från den lilla staden Affenuber hinten låg sedan en tid gorgor klufsstvål och smutsfabrik, en tvåvåningslärhydda utan vare sig dörrar eller fönster. Dess halmbeklädda tak rasslade lugnt i den bris som ständigt blåste längs dalgången. Gorgor kikade ut genom ett hål i taket och skyfflade en handfull nytillverkad smuts ner i en säck märkt prima smuts. Klass i punkt, när kommer han? Muttrade han irriterat, tog en nävel ut och knådade ihop det med lite valtran till en seg, illa luktande massa. Frånvarande paketerade han den i smörgåspapper, skrev fint vål på en gummirad etikett och fäste den på paketet. Han har aldrig varit så här sen punkt. Den värmebölja som hade drabbat grevskapet den sistligna månaden stod på sin höjdpunkt och den som satte foten utanför dörren blev obenhörligen både kokt och vaporiserad. Allt vatten icke beläget i det djupaste av underjord hade för länge sedan övergått i permanent gasform och uppstigit mot en molnlös himmel. Personen Gorgor väntade på, han sände anställde, den lätt låghalte Slobodan Höjedavik, hade fått i uppdrag att leverera 3 tunnor salongsmuts till Ökalands tungusimitaters och kassakförbrillarsalong. Ökaland var baron och befälhavare och bombdådsbenägen brutalist av betydande mått och Slobodan kunde lätt svettig om aftonen finna sig själv positionerad vid Ökalands salongs svängdörrar med tunnorna i sina enorma byxfickor. Flåsande klev han in i den skumma lokalen. Han kunde urskilja några individer inviden vid Videkvist innanför informationsavdelningens indiska inredning. Vidar Ingesson visade namnskylten på kavajslaget för Slobodan och meddelade stroppigt att salongen var stängd. Åtminstone för honom, och lagade han sig inte därifrån, skulle han minsann skvallra för herökalan, och då skulle det bli synd om honom, tattarungen. Slobodan log och trängde sig förbi Vidar. Bort till hissarna i rummets bortre del, takvåningen, sa han värdsvant, medan Vidar skyndsamt, men förgäves försökte hindra hisspojken från att pliktskyldigast fullgöra sin uppgift. Ökalan, sa långsägaren, hörgursat, och glufsade kebab när Slobodan släntrade in med Vidar i bakhasorna. Jag försökte stoppa honom här, hörgur, beklagade sig Vidar ömkligt, och bugade sig så oerhört djupt, att han slog huvudet i skenbenen. Men det var helt omöjligt. Ökalan hostade upp en pepperoni och svarade ilsket, varpå han drog upp ett samurajsvärd och en julåspistol och förpassade vidare till det tvåborrhus salongen frikostigt härbärgerade. Och vad vill du, då? Fnös han och torkade av blodbestänkt kebabsås från sin burnus, samt svärdet på sin matta. Jag kommer med smuts, svarade Slobodan sakligt och ställde en av tunnorna på Ökalans skrivbord. Ökalan tvinnade sina mustascher, 50 upplök, sade han, och log ett kvartsnett leende. Slobodan skakade lugnt på huvudet, 100, svarade han beskäftigt, och tog fram sitt räknehäfte och en penna. Per tunna. Ökalan såg ut att vilja dra fram ytterligare ett skjutvapen, men muttrade bara något om rövarpriser och beslöt köpa båda tunnorna, vilket gladde Slobodan, nu blir Gorgor nöjd. Konstaterade han samtidigt, som Ökalan öppnade tunnorna och stoppade händerna i det mest motbjudande. Vänta nu, smuts han köpt, eller var det tvål? Nej, smuts var det sannerligen inte. Ilsket började han upp brösthåren och röt pompöst, vad vill det här säga? Är det här tacken för år av lojalt kontrakterande av er normalt pålitliga fabrik? Vid Kemals fes. Jag tror att jag kräverar. Medens fanns sig Slobodan upptryckt mot fönstret, med den stinkande bindgallen i annat skär i ansiktet, jag skall ge er klufs något att tänka på. Röt Ökalan och knölade ner en väldikterad fatwa i halsen på Slobodan, varefter han lät placera honom bakbunden på skran 15.30 mot Gluggenburg. Ekipaget skramlade fram i den gassande eftermiddagssolen med sin last av resenärer. Vilka förutom Slobodan mest bestod av en kolerasjuk legosoldat, som ideligen bad till Brage och blotade sina marsvin tills det inga fanns, vilket gick rätt fort. Och förmögen att tala eller på andra sätt kommunicera med någon, började Slobodan berätta en mycket lång historia för sig själv. Den handlade om hur han, som liten pilt uppfostrats av grävlingar i träskmarkerna utanför något blött håll i västras Hukruk, och sedan hittades av en förbipasserande tvålmakare. Ända sedan den dagen hade han levererat tvål och smuts mot en lön av en gul lök och tvårädisor, ibland bara en, i veckan. Under tiden slog och dansstunt berättade smittade den hedniske legosoldaten ner kursen med kolera. Ett sjukdomsförlopp, som normalt tog 2-5 dygn, utspelades nu under blott ett par minuter med uppföljande av kursens mycket bryskt utbrutna koleradiarré och påföljande död. Kärran for genast av den lilla stigden färdats längs och ner i ett ganska litet rike. Där slog och den landade i en pöl med ansiktet neråt. Var är han? Han borde ligga under kärran. Rösterna, vilka båda bröt på pulgusiska, tillhör den Navardjäx och Klämarkuppelut, 2 till sammanlagt antal. Slobodan, allt fot med nillet i egen hade räknat dem. För att förvisa sig om att hans antalsestimering motsvarade högt ställda förväntningar avseende exakthet, torkade han gyttja ur ögonen och reste sig upp. De båda pulgusarna låg stort och höjde varsitt ögonbryn, det vänstra, tog fram varsinsäck och stoppade en sorgsfullt ner Slobodan i den ena eller den andra. Gorgoklufts silska över sin till synes lojale springchas och förmåga att återvända på utsatt tid, gick ut över den pralelev han i sanslavägaranda hade tagit sig att missbruka. Peter Tjonglök hade i 2 veckor fått sortera smuts i källaren. Kladdigt smuts i bruna påsar och kletigt smuts i beige påsar. Varannan dag fick Peter sova en liten stund, förutsatt att han kunde föra hungern. Slobodan hade företagsamt nog kedjat fast Peter i taket, på behörigt avstånd från skafferiet och den avskrädeshög som utgjorde hans sovplats. Hängande så hade han bara smutsåteri att ägna sig åt. En av länkarna i kedjorna var emellertid nött av långvarigt bruk i kallfuktig miljö och behövde akut bytas ut. När Peter, som vanligt dumklikt, pratlade och sortirade bestämde sig länken i fråga att försöka reparera sig själv, vilket först krävde metallurgiska färdigheter. I brist därav kollapsade istället hela kontraktionen. Peter hann tänka, kruk, innan golvets stämsättning rusade honom till mötes med intentionen att göra honom riktigt näsbruten och tandlös. När han rest hela sträckan ner till golvet, reste han sig långsamt på darrande ben för första gången på flera månader, tränade snabbt upp musklerna med skolgymnastikens och lilla plintens helbrägda görande och började utan vidare bemästra situationen. 2 Göteborgsallar kantade den lilla stentrappen upp mot den illustre storkalifen Leif Gunnar Mohameds pobra residens. Endast 14 dinarer hade rucklet kostat honom, och då ingick vattenpipan och 2 kastrerade eunucker. Över den lystna trädaren satt uppspikade en arabisk snabelhästsko, medan det från takåsens sneda flaggstång vajade en luggsliten flagga av möglig filt. I en hammock gungade storkalifens bägge söner, och bak knuten kunde man höra det rova bruset av ett malplacerat vattenfall. Allt andades med andra ord julafton, löneförhöjning och muck. Slobodan kravlade ut ur säcken. Här borde jag nog inte vara, muttrade han, och tittade på de kringstående eunuckerna, som visstet i sin tur granskade Jax och Kuppelut. En nick från den ena till den andra och en huvudskakning i andra riktningen samt ett litet steppnummer sände någon slags signal till dem båda, och på 2 sekunder hade Slobodan en nysäck om hela kroppen utom fötterna och fötterna i en hink fylld av skarpsill. Säcken frankerades med för ett inrikespaket för ett litet antal frimärken och lades på närmaste postlåda, som 5 minuter senare tömdes av postmästare Bertil, attackkommunisten, Larsson, Tjusan. Utbrast den vid åsynen av Jax och vevade med handen i något som skulle föreställa en hälsning men mest liknade en obsessen gäst, vanlig i farvattnen kring Odessa. Jax, uppvuxen på Krim, tog väldigt illa vid sig, kavlade upp ärmarna på Kuppelut och bad honom stapla exempel. Detta fick Slobodan att ta till orda. Ajöken! Pep han och började springa, med säcken allt fot runt benen. Resultatet blev en slags säcklöpning, vilket han löjt konstaterade. Under mellanstadieåren hade han varit juniorlandslagsäcklöpare och deltagit vid såväl OS i Grums som potatisbofedmästerskapen i Barcelona. Således väl förtrogen med teknikgrenens alla knep skuttade han iväg över gräsmattan, mot solnedgången. Här ökar landbligade försynt på den gistnäktaren, som utgjorde den 3 till Kluffs stålmakeri. Han putsade glasögonen och klev ner från kuskbocken. Med myndig stämma röt han så att stämbanden for ut genom munnen och fastnade i slipsen. Dörren öppnades och Kluffs klampade in. Vad i helvete skriker du för? Spårade tvålmakaren och drömde till honom med en hinklut. Och för mig igen att svara, försökte öka lantvaga sig när detta förnämliga rengöringsmedel nu kommit honom gratis. Med resultatet att ögonen förvandlades till en rödmosig röra, fullständigt odugliga som ögon, men alldeles utmärkta som häckningplatser för fåglar. Goa! Det är filibuster Finkens parningsläte, förklarade ökalan, medan han fyllde igen hålen med cement och målade korshår i dem för att se väl ut vad förskaffar mig den äran. Spårade Kluffs, jo, jag letar efter en viss slobodan Höjedavik, som ska hålla till AI. Kluffs hade börjat kasta tvålformar i betong i ökalans vänstra öra och fångade dem när de ramlade ut igen genom det andra. Just när han började få snurr på sysselsättningen och slagit sitt personliga rekord, kom ökalans knytnävar farande. Men för i helvete Karel, vad fan sysslar du med? Rabblade han på klanderlig mitte mellan lågtyska och sopade nävarna i Kluffs tryn 17 gånger om tills medvetslöshet inträdde. Ökalan sökte igenom tvålfabriken grundligt. Inte ett spår efter vare sig Slobodan eller den salongsmuts, som hade köpts men inte levererats. Han tog en handfull gratis muts ur en skål på disken och tänkte precis gå när något fångade hans uppmärksamhet. Invid disken syntes en lucka i golvet. Den var delvis gömd under en tunna konfettismuts, men gångjärnen råkade vara nyputsade och fångade eftermiddagssolens sista strålar. Varefter det kastade det som rätt i synen på ökalan. När han lyckats skymma ögonen, flyttade han på tunnan och öppnade luckan. En svag doft av jordkällare steg mot honom, jordkällare och någonting odefinierbart, påminnande som jordiga källare. I det svaga ljuset såg han inte stegen och klev därför rakt ut i tomma luften, föll handlöst under flera minuter, till luften var ovanligt tät, rakt ner i ett saltningskar fullt med salt.